verkar det vara nära kompisar. Men flyttgubbar, vad är det egentligen? Jag fick tag på deras nummer efter flytten och träffade dem i Rörsjöparken i Malmö.
Du vet, jag har blivit finkänslig. Du vet, jag dricker bara fina saker.
Här har det alltid varit liksom hela torget här. Hur de än har byggt om och gjort dem här. Så alkisarna har alltid hängt här. Alkisarna satt i en hörna och pundarna satt i en och jonkarna satt i en. Det är en samling av oss misfits.
Det är bara fan vad pigg. Vad ska du? Hej, hej. Sami, trevligt, trevligt.
Ja då.
Ta två sig.
Ja då.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever. Av Ester Kedsa Roxberg.
Vi har den i morgon eftermiddag här i P1. Nu har klockan blivit midnatt.
Här är ekot vid midnatt. I Charkiv i Ukraina har två människor dödats och minst 25 skadats i en rysk drönarattack, det rapporterar Reuters. Drönarna träffade ett militärsjukhus, ett shoppingcenter, flera flerfamiljshus och andra mål i Charkiv enligt källorna. Flera av dem som skadats uppges ha varit soldater som var under behandling vid militärsjukhuset. Danmarks statsminister Mette Frederiksen ska i nästa vecka åka till Grönland där hon kommer tas emot av den nya grönländska regeringskoalitionens ledare Jens Fredrik Nielsen. USAs vicepresident J.D. Vance sa ju nyligen att Danmark inte gjort ett bra jobb för att hålla Grönland säkert. Enligt Mette Frederiksens kansli ska besöket stärka sammanhållningen mellan Grönland och Danmark. Finlands president Alexander Stubb har under dagen hälsat på USAs president Donald Trump och dennes privata residens Mar-a-Lago i Florida. Det var frågan om ett informellt besök och bland annat spelade Stubb heter han ju, och Trump golf tillsammans. Men de båda presidenterna ska även ha talat om USAs behov av isbrytare och om Ukraina, det skriver svenska Ylle. På en rad platser i USA och även i europeiska städer har människor under dagen protesterat utanför Tesla-återförsäljare. Och protesterna riktas mot Teslas ägare Elon Musk och hans samarbete med USAs president Trump och framförallt då de radikala nedskärningarna av den amerikanska statens verksamhet. Dagens protester mot Tesla och Musk rapporteras hittills ha varit fredliga. En brand har ikväll härjat en pelletsilo utanför Laxå, rapporterar P4 Örebro. Men det finns inga uppgifter om att någon har skadats i den här branden. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lenart.
P1, Sveriges Radio.
Det är söndagen den 30 mars. Klockan har passerat midnatt med 2 minuter. Och närmast ska det bli politik, därefter vårt lekprogram på minuten. Och sen i nästa timme.
I ett skrynkligt kuvert i byrålådan hittar Ingrid ett fotografi.
Det var en bild på en flicka som var väldigt lik mig.
När hon frågar sin mamma vem de är så ber hon sin dotter att sitta ner.
Och då så sa min mamma att ja, det här skulle jag ha berättat för dig för länge sedan. Du har en syster.
Familjehemligheten. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Programmet där Gunilla Nordlund möter Ingrid hör vi också om ungefär 1,5 timme här i natt. Nu ska det handla om det svenska försvaret. Över till det politiska spelet, Parisa Höglund och gäster.
Regeringen lånar hundratals miljarder till försvaret, men går det att stressrusta svensk militär? Och kommer oppositionen knorra eller sitta still i båten? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in torsdag den 27 mars.
Inte första torsdagen i mars utan sista torsdagen i mars. Borde inte det firas med marsipantårta?
Ja.
Marsipantårta.
Jag blev helt mållös.
Ja, jag förstår det. Förlåt, jag störde där.
Nej, inte det minsta, men en inverterad marsipantårta.
Ja.
Eftersom det sista, sa Helene i scen.
Precis.
Hej.
Hej.
Fredrik var ju krasslig förra veckan. Tack vare teknikens under var han med. Den här veckan kan inte ens vetenskapen hjälpa honom. Han får vila upp sig helt enkelt. Som tur är har vi ersättare och hjälp. Hej, My Råvädder.
Hej.
Aftonbladets politiska kommentator. Du är rosig efter en frisk vårcykeltur över halva stan från Aftonbladet.
Mm.
Och med det vill jag säga att det våras för försvaret. Vi ska nämligen prata om försvaret och de försvarssatsningar som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade igår. De höll presskonferens. Rekordstora satsningar blir det, och det var inga mindre än statsminister Ulf Kristersson tillsammans med partiledarna då i Tidösamarbetet, Ebba Busch, Johan Persson och Jimmy Åkesson, som höll presskonferens.
Den största militära upprustningen av försvaret sedan kalla krigets dagar i Sverige. Den bygger självklart på bedömningen att vi har ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge sen i praktiken sedan Rysslands invasion av Ukraina, men också med en mycket stor osäkerhet om den transatlantiska relationen.
För att prata om detta så har vi kallat in vårt tunga artilleri i försvarsfrågor, Mats Eriksson. Hej.
Hej.
Du är försvarspolitisk reporter.
Ja, precis.
Och chef. Just nu.
Chef just nu.
Många stränger.
Fast heter arbetsledare på Sveriges radiospråk.
Såklart. Mm. Om vi bara börjar då med det Ulf Kristersson sa här. Jag börjar med dig, Helena. Historiskt stora satsningar kallade han det. Hur stort var det som presenterades?
Ja, men det var ju ett tungt besked. Sen är jag lite kluven då. Det är den största upprustningen sedan kalla kriget, det säger de ju, och det stämmer förstås. Och 300 miljarder är enormt mycket pengar, även utsmetat på 10 år som det kommer att bli här. Men samtidigt så betyder det i stort sett ingenting då för den svenska statsskulden, som är väldigt låg och sjunkande och som därför kommer vara lika låg som idag om 5 år när man ska börja återställa budgeten i balans. Så här. Det är inte en jättestor påfrestning på statskassan, men det är ju mycket pengar, väldigt mycket pengar.
Ja, precis, Mats. Beskedet var att försvarsbudgeten ska uppgå till omkring 3,5% av BNP 2030.
Ja, det ska den göra enligt förslaget nu ungefär.
Och det låter som en tajt tidsplan.
Ja, så här, det var en tajt tidsplan redan med den ökning av försvaret som man fattade beslut om i så sent som i december. När man skulle gå från, i år har vi ungefär 143 miljarder i budgeten, det ska upp till 185-186 2030, och då ska det ligga på 2,6% av BNP. Och där, liksom, där har många menat att där går liksom gränsen för vad försvaret klarar av vad det gäller att växa. Liksom. Men sen kan man ju addera andra saker som, inte, som är enklare att addera men som ändå skapar styrka i försvaret, så det är det man får försöka göra.
My, du satt ju på presskonferensen.
Mm.
Jag såg dig när jag följde den. Ja,
jag satt och smsade med dig.
Jag skickade sms och såg hur snabbt det gick att se det i rutan. Men du, man hör ju en statsminister med en ganska allvarsam ton här. Hur allvarsamt var det på plats, känner du?
Jag tyckte nog att det kändes som en historisk presskonferens. Dels för att det är ju en presenterad ny syn egentligen, eller att det nya säkerhetspolitiska läget får konsekvenser. Och sen så var det också att det var ju också intressant att se hur dynamiken mellan de här fyra partiledarna var i allvarstider, hur Ulf Kristersson ändå och Ebba Busch ändå tar större plats, och Jimmy Åkesson och Johan Persson inte hade så där jättemycket att tillägga egentligen i det här sammanhanget. Så man ser ju också att när det blir kris att man samlas kring kanske då statsministerposten och det partiet.
Mm. Vi har försökt förstå lite grann hur stort det här är i kronor och ören. Ni nämnde att det är 300 miljarder. Helena, du nämnde liksom att över tid kanske det inte blir så där jättemycket pengar. Men ändå att man går ut med siffran 300 miljarder. Var det oväntat att det blev så mycket ändå?
Ja, det tycker jag väl var lite oväntat. Socialdemokraterna föreslog 250 miljarder i sin totalförsvarsfond här för en tid sedan, och nu säger då Tidöpartierna 300 miljarder bara till det militära. Man kan också nämna här då att just nu så ligger då försvarsanslagen på 143 miljarder kronor, och 2030 så kommer då anslaget att ligga på cirka 255 miljarder kronor per år, om nu NATO beslutar att den här nya kravnivån blir 3,5% som av medlemsländernas BNP. Det är ju den nivån som regeringen kalkylerar med nu då.
Mm.
Det är mycket pengar.
Det kan väl bli högre där, eller Mats?
Ja, så det där är bara deras sannolikhetsbedömning. Ramen var ju att man trodde att det skulle hamna mellan 3-4%. Sen är det många som har gissat på att det är 3,5 som en rimlig nivå. Nya generalsekreterare Mark Rutte, han har ju pratat om 3,5 plus, kanske nämnt 3,6, 3,7, sådär. Liksom. Så att det verkar vara en rimlig gissning, så att säga, att det är där, och då räknar regeringen på den.
Varför var det så viktigt, tror du, My, att hamna på 3,5, alltså lite lagom? Hade man inte kunnat ta i till max där, tror du?
Nej, men det är ju väldigt mycket pengar, och det kommer ju bli jättemycket mer pengar om man ska hamna på 4%. Jag tyckte ändå att det fanns en viss, inte oro, men det finns ju liksom en viss ängslan i hur man ska hantera det. Och om det skulle vara ända upp, om det skulle vara hela vägen upp till 4%, så skulle det ändå göra rätt stor skillnad från hur den här kalkylen ser ut. Det är ju, som Helena säger, det kommer inte göra jättestor skillnad nu och de närmaste 5 åren. Det som kommer att ske sen, där det kan bli politiska liksom bråk, det är ju egentligen vad som händer när man ska införliva det här i den ordinarie budgetprocessen. Alltså det här är ju ett lån för att rusta upp försvaret, men sen så ska ju det här stora, nya, dyra försvaret vara liksom i den ordinarie budgetprocessen och ska bekostas av den ordinarie budgeten. Och det är ju då som det kommer börja svida lite mer i hur man ska göra prioriteringar, hur man ska finansiera det. Och där är man ju inte överens, och där är det ju diskussioner framåt. Precis som Helena sa, Socialdemokraterna, vi är ju inne på någon slags fond eller att ha en beredskapsskatt. Moderaterna pratar ju om tillväxt, att den ska lösa och bekosta det här nya stora försvaret som då kommer att ligga där kring 255 miljarder, och sen så uppräkningar på det framåt. Den knuten kommer ju att komma i valrörelsen 2030, och den kommer inte komma nu då 2026 och inte under den kommande mandatperioden.
Okej, så det här är inga beslut som måste fattas idag hur det här ska lösas. Den bollen kickar man framåt och hoppas på att framtida politiker... Den enda som är kvar är väl typ Romina Pourmokhtari då, eller?
Ja, man lägger det i knät på. Oklart vem.
Ja. Men det är så att man räknar med att framtida politiker får lösa det här.
Ja, det gör man rakt av.
Är det vanligt att man gör det på
det? Nej, men det här är ju inte vanligt överhuvudtaget. Det är en helt extraordinär situation.
Okej.
Och det finns ju ändå en bättre förutsättning för det. Och det är ju att alla partier nu är överens om att det här måste göras, och att det måste göras snabbt. Och det är ju ändå en bättre förutsättning för att framtida politiker också har incitament att lösa det, än det skulle vara om det skulle vara till exempel nu att bekosta kärnkraften på det här sättet, där det finns en politisk konflikt kring vad det är man vill göra.
Att just att det här ska, att det går så fort, om vi ska prata om tempot här, för det händer ju så otroligt mycket hela tiden. Vi har ju nämnt NATO-toppmötet i sommar, då kommer en Mark Rutte presentera den här nya magiska siffran. Är det det man vill förekomma? Är det därför regeringen får bråttom nu? Eller är det de andra händelserna vi ser runt omkring oss i vår omvärld?
Alltså det där är ju mycket viktigare, och regeringen får mycket mer bråttom av andra skäl, skulle jag säga, i grunden. Regeringen och framförallt riksdagen fattade ju faktiskt beslut för bara 3 månader om hur försvaret skulle växa och hur stort det skulle bli fram till 2030. Man pratade även om perioden fram till 2035. Då visste man precis vad som var läget i Ryssland. Man visste precis vad ryssarna gjorde i Ukraina. Ingenting har ändrats där. Utan det som har ändrats är att från att man visste att Trump har valt, så vet man nu vad Trump och hans kollegor i regeringen säger. Och hur de uttalar sig och hur de närmar sig Ryssland. Hur de låter positiva om Ryssland. De betraktar uppenbarligen Europa som något som en snyltare som katten har släpat in lite grann. Och det är inte bara liksom i det offentliga de gör, det är uppenbarligen så de pratar om Europa även internt. Det såg vi i den här chatten som kom i veckan. Så att många europeiska ledare har ju varit väldigt öppet oroliga över det här och liksom ifrågasatt närmast artikel 5, vilket inte den svenska regeringen vill göra. Men med Kristerssons formulering nu om att liksom det är en mycket större osäkerhet i den transatlantiska relationen, så uppenbarligen börjar ju regeringen arbeta efter att det kanske inte funkar med artikel 5, och då måste man göra något, då måste Europa rösta upp. Och det var ju också ett återkommande begrepp igår från Ulf Kristersson, det europeiska NATO. Han sa det på presskonferens, ja, han sa det ett par gånger i Aktuellt och så vidare. Det är uppenbarligen genomtänkt, något nytt. Nu ska vi fokusera på det europeiska NATO och lyfta fram vad Europa kan göra tillsammans. Då ska Sverige bidra med sin del för att visa att Europa står upp, för att det är säkra, men kanske också för att skicka en signal till USA om att liksom, vi gör faktiskt jobbet nu.
Ja, alla har naturligtvis panik under ytan. Får man väl utgå ifrån, fråga Danmark.
Lite allvarligt, ganska allvarligt läge med tanke på Grönland. Men är det så man ska tolka statsministern My, liksom att hittills har ju Ulf Kristersson pratat mycket om is i magen. Man får ta det lugnt, man får liksom försöka analysera USA men inte få panik. Är det här resultatet att okej, nu har vi analyserat, nu gör vi politik av det?
Ja, men jag tror att det är uppenbart att de har förstått att det här is i magen inte är ett uttryck som landar särskilt väl. De försökte ju nyansera det också igår med att beskriva det som någonting som det inte betyder. Alltså han sa vi måste ha is i magen, det betyder att vi måste se typ nyktert på situationen och ta informerade beslut. Och det är ju egentligen inte det som is i magen betyder, så att det är ju uppenbart att han har insett att det här funkar inte. Precis som Helena säger, alltså, jag tror att oron ligger väldigt nära människor, då pratar jag inte bara om politiker, jag pratar om vanliga människor. Och det är ändå där som förankringen i politiken kommer ifrån. Och att nu försöker han då prata om det på ett annat sätt. Och det är ju klart att vi har ju varit med i NATO i ett år. Och det här är ju också ett sätt för Sverige att visa framfötterna. Att vara väldigt så här fram och visa att vi nådde det här 2,4%-målet. Vi ska ha, hade planer på att komma över det till 2,6 redan innan det här nya beslutet kom, och att man vill liksom vara proaktiv i den här frågan. Det handlar ju också det här med att bilda det här nordisk-baltiska NATO och att göra starkare relationer mellan Östersjöländerna. Det handlar ju också om att stärka sin position inom NATO. Så att det finns ju storpolitiskt spel på flera nivåer här också.
För när det kommer till NATO och just länderna i regionen, så ligger ju Sverige ganska långt efter när det kommer till försvarssatsningarna. Så där måste man väl visa framfötterna nu och visa att man går att lita på kanske.
Mm. Det är ju polackerna som toppar listan, och de baltiska staterna ligger högt också, för de känner väl närheten så att säga österut och osäkerheten.
Mm. Det här med is i magen, det kan man notera tycker jag ändå, att även socialdemokratiska ledande politiker, inklusive Peter Hultqvist, som ofta inte skräder orden i olika sammanhang, också står fast vid den här linjen att man ska lita på NATO och artikel 5. Så det verkar de ha som strategi, att ge den bilden utåt. Sen undrar man ju verkligen vad de tror på riktigt bakom kulisserna.
Mm. Men rent kommunikativt då, att säga så och samtidigt lägga en, ja men, göra en historiskt stor satsning på försvaret, det ger ju lite...
Ja, det ger en lite konstig bild utåt, men samtidigt så är man väl väldigt mån om att upprätthålla någon slags relation med USA i den mån det går.
Mm. Okej, om vi ska prata om vad alla de här pengarna ska gå till då, Mats. Vad behöver försvaret köpa in?
Ja, det kan man ju fundera på. Mycket utgår ju nu i diskussionerna och har gjort länge från vad som händer i Ukraina. Och där har man redan tidigare i budgeten eller i försvarsbeslutet som kommer höstas pratat mycket om luftvärn och så vidare, men där kan man köpa in ännu mer. Jag menar, det enkelt uttryckt så regnar det ju ner saker över Ukraina, både ballistiska robotar, drönare och allt däremellan. Och för att skjuta ner dem så krävs ju helt olika typer av utrustning, och det är en utrustning som kan kunna skjuta liksom igår, i förrgår, idag och imorgon, ständigt och jämnt. Och då går det åt väldigt mycket till exempel då robotar. Och det är det här som lite tråkigt kallas i det här sammanhanget, ammunition. Vi måste köpa mer ammunition. Mm. Och det är ju inte bara till de här till handeldvapnen, utan det är ju hela vägen upp. Och där har Sverige kanske inte haft några jättestora förråd. Vi vet inte många saker som har kunnat hängas under Gripens vingar, men där behövs mer. Luftvärn, ammunition, grundläggande utrustning. Man kommer säkert också kunna behöva mer transportsaker. Det finns en massa tråkiga saker man sällan pratar om som man nog tyckte från början att man kanske behöver mer av typen, ska vi inte skaffa ett fältsjukhus till ändå då, om vi får mer pengar, eller någon ytterligare någon bro så vi kan få fram och bygga snabbt över en flod om det skulle hända någonting. Det finns ju massa saker att köpa just utrustningsmässigt, och det här finns ju ofta i någon form på hyllan i varje fall att skaffa här och nu. För pengar som kommer till lån, det försöker man just skaffa nya saker för. Men det som också behövs, det är ju kanske, kan man snabba på utbildningen av soldater, få in lite fler officerare, för att ett av de absolut stora problemen är att vi har så få större arméenheter, brigader.
Kan man snabba på det, eller liksom riskerar man att sänka kvaliteten då på allt möjligt för att skynda på den här processen?
Kanske, fortfarande problemet, hur stor utbildningsapparat har man? Hur snabbt kan man låta växa på den punkten? Försvaret tyckte redan tidigare att vi klarar inte av att ha 12 000 värnpliktiga inne 2030 som politikerna ville, utan det blev 2032 eller senare. Och det där är avgörande för hur mycket man kan få ut och hur mycket snabbt man kan växa, och att de här sen ska kunna öva i de här stora enheterna. För kan de inte öva ihop, då betyder det inte så mycket att man har en brigad på pappret, och öva kostar pengar.
Vad tror ni om det, My och Helena, som man pratar om att man öser pengar över försvaret, men sen så kanske det ändå blir svårt att göra av med pengarna och göra de här satsningarna av olika skäl, kanske till och med när det kommer till försvarsindustrin, att den inte hinner med riktigt och så vidare.
En anledning till att man också ville ju ta det här beslutet snabbt var ju för att man ska kunna lägga in beställningar på grejer, eftersom det är ganska långa ledtider och det är många som rustar upp. Det tar lång tid att beställa in materiel. Men en annan fråga som ligger för framtiden i allt det här, det är ju att man pratar om, det här var ju satsningen på det militära försvaret, men att man menar att det skulle kunna vara en bredare satsning om hela totalförsvaret i de här 300 miljarderna. Alltså det kanske inte nödvändigtvis måste bara vara militära satsningar utan också det civila försvaret, och det har man inte egentligen satt ner foten kring än. Det här är satsning på det militära försvaret. Diskussioner kommer att ske sen mellan partierna om det kan inkluderas någonting annat. Nu utgår man ifrån NATOs definition av vad som ingår militärt försvar. Det är kanske lite bredare då än det svenska definitionen av försvar. Det finns lite andra delar som nu under svensk definition ingår i det civila försvaret som ingår i NATOs definition.
Okej, varför gör regeringen så då?
De anser att det behövs till det militära försvaret i huvudsak då. Och det är till skillnad från Socialdemokraterna som har sagt 250 till totalförsvaret. Sen säger ju Socialdemokraterna också att man behöver börja förhandla helst igår med svensk försvarsindustri för att bygga ut den helt enkelt, och att det borde man också lägga statligt stöd på i någon form.
Mats, det är väl inte den svenska försvarsindustrin som kommer täcka upp allting, eller man kommer behöva köpa in från andra länder?
Absolut, vi köper mycket utrustning från andra länder, även om vi gärna försöker gynna svensk försvarsindustri och lägger mycket pengar på stora svenska projekt som politikerna vill ha som svenska, till exempel ubåtar och stridsflygplan och sådär.
Men nu när de protektionistiska vindarna viner på något sätt över hela världen, om man ska låta dramatisk, kan det vara så att vi kommer lägga ännu mer på den svenska industrin?
Ja, de kommer säkert producera mer. Alltså, vi har ju en rätt bred svensk industri, men det är ju helt nödvändigt att fortsätta att köpa saker av tysk och amerikansk och sådär också. Jag menar, en del av robotarna till luftvärn kom ju från Tyskland, ett av våra system.
Och det finns ju också en större diskussion som handlar om att stärka den europeiska försvarsindustrin. Det här är en av de frågorna som jag tror att Emmanuel Macron sitter hemma på sin kammare och gnugga händerna och njuter lite av vad var det jag sa, för det har han drivit och Frankrike drivit under många år. Och nu är det ju faktiskt en aktuell fråga inom EU att man ska satsa mer på det för att kunna vara mer självförsörjande.
Okej, så exakt vad man ska satsa på här, det militära eller det totala, där råder det lite olika åsikter, hör vi, mellan regeringen och i alla fall Socialdemokraterna.
Jag tror inte egentligen att åsikterna går isär så mycket. Nej. Utan det handlar väl mer om att man ska ha en diskussion kring det. Jag tror inte bara det är Socialdemokraterna, jag tror att Kristdemokraterna som sitter på flera portföljer så skulle kunna få ganska mycket pengar av, om man skulle titta på mer totalförsvaret och inte bara det militärförsvaret. Vi är nog också intresserade av att ha den här typen av diskussioner, men som där vi befinner oss nu är det ju militärförsvaret.
Vi kan väl ta och lyssna på Socialdemokraterna. De var ju också ute och vevade igår. Där var det lite funderingar kring tempot. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist, han tyckte det gick lite väl fort och efterlyste samtal mellan alla riksdagens partier.
Det är betydligt viktigare med innehållet än bara att nämna siffror, summor och procenttal.
Helena, vad är det Peter Hultqvist saknar?
Han vill ju kalla in försvarsberedningen och han vill ha en ny säkerhetspolitisk analys. Och klagar rätt mycket på regeringen över att de inte tillsätter detta eller ordnar med detta. Sen är ju Socialdemokraterna, precis som övriga partier, överens med regeringen om att det här är bra då, att låna mycket pengar till försvaret. Men just den där biten återkommer ju Socialdemokraterna till. Men det är ju så att det pågår samtal i vissa grupperingar och vad jag förstår så är avsikten från regeringens sida att tillsätta två grupper, varav den ena nog redan är igång delvis, med de ekonomisk-politiska talespersonerna, åtminstone för de partier som har ställt upp på förändringen av det budgetfinanspolitiska ramverket, nämligen alla utom V och MP. Kanske även V och MP får vara med om de vill. Den gruppen tror jag redan är igång och samtalar och sen ska det bli någon slags förhandlingsgrupp med de så kallade försvarsettorna, det vill säga de försvarspolitiska talespersonerna. Och de har redan haft ett möte för några veckor sedan med Paul Jonsson i källaren i en säkerhetssal som är avlyssningssäker, där han har informerat om hur regeringen ser på Trump-administrationens agerande och så vidare. Och mycket talar då för att det blir en sån grupp som ska sammanträda under våren. Det fanns en sån efter Ukrainas Rysslands invasion av Ukraina våren 2022. Mycket talar för att det blir en likadan nu.
Okej, så man för samtal bara inte på det sätt som Socialdemokraterna efterlyser, utan det finns på lite andra olika nivåer och i olika konstellationer.
Alltså det där med att härma 2022 i mars har man nog antytt ett tag från delar av regeringskansliet i varje fall. Vilket då innebär att man inte har den här formella ramen kring försvarsberedningen. Det är ungefär samma människor som sitter i den. Men de kan liksom lite snabbare och smidigare diskutera liksom, vad kan vi göra här och nu, vad kan vi fixa upp här och nu. Men sen kanske även Ulf Kristersson, tror jag att det var, nämnde väl ordet försvarsberedning igår på pressträffen eller om det var efteråt. Så att, ja, men det kan mycket väl bli något sånt. Men när man pratar om säkerhetspolitiska analysen kan man ju också komma ihåg att det är exakt ett år, mindre än ett år sedan, de kom med sin slutrapport i senaste försvarsberedningen med uppdaterad säkerhetspolitisk analys, inklusive ett litet snitt om vad som skulle kunna hända med en Trump-ledd regeringen. Mm. Så att det är liksom inte helt oskrivet blad det där, utan det kan man kanske fixa vidare rätt snabbt och sen gå vidare med besluten. Men absolut, man måste ju faktiskt prata med försvarspolitikerna ordentligt om vad man ska prioritera för de här pengarna som kommer nu.
Om man ska sammanfatta så är det väl mer att Socialdemokraterna låter för att de ska låta, inte för att de faktiskt har så mycket att klaga på eller säga. Och det är ju det råder ju liksom egentligen ingen konflikt alls här.
Okej, man ska bara visa sig, säga någonting för att visa att man är med som opposition.
Ja, man måste göra sitt jobb. Det är ju ändå förhandlingar framåt om en rad olika saker. Och man måste ju då visa att man inte liksom lägger sig helt platt inför de förhandlingarna. Men egentligen är ju utgångsläget för att förhandla är ju ganska dåligt eftersom man är så överens.
Ja, för även Peter Hultqvist känner väl till att det förs samtal på andra nivåer i källare och så vidare.
Ja, det är klart.
Han är väl med där.
Ja, exakt.
Men han vill ändå ha försvarsberedningen. Det är det som räknas. Det är det som är det yttersta.
Jag tror som My att han vill gärna upprätthålla lite konfliktnivå.
Men Helena, du sa ju faktiskt innan vi började spela in, du tyckte det knorrades oväntat mycket. Ändå.
Ja, nej, jag tänker på det här Magdalena Andersson stod i tv och sa att det är verkligen inte läge att tjafsa med regeringen här om veckan. Mm. Och jag tyckte det var lite tjafsigt igår med Damberg och Hultqvist. Nu är ju Hultqvist en polemisk politiker rent allmänt, men kanske lite mer irritation än jag hade räknat med kring just det här att man inte gör den här säkerhetspolitiska analysen och så vidare. Mm. Sen var de ju väldigt noga med att framhålla då att de var glada över att regeringen nu äntligen hörsammar deras idéer om att låna mycket pengar till upprustning och sådär.
Det är väldigt faktiskt svårt i politiken att säga att man står bakom och håller med och tycker det är bra satsningar och inte samtidigt gnälla på någonting. Så jag tror att det är det som visar resultatet av här.
Så även om det är borgfred ska man ändå avsluta meningen med att säga det var ju ändå vår idé från början.
Ja, men det måste man.
Ja.
Ja, nej, jag bara tänkte på valet 2022. Då nickade ju Magdalena Andersson vid sidan av Kristersson och höll med på scenen när de hade sina partiledardebatter. Och det kanske inte flög jättebra, så att då kanske de vill knorra lite.
Men hon nu är ju noga med att vara just så här väldigt inriktad på borgfred i de här sammanhangen. Så lite grann tänker jag också så här att ja, men hon står för den biten då och så skickar hon fram Damberg och Hultqvist.
Kan bli en ny bild, fridsamma Magdalena.
Okej då, finns det någon som, något parti, om man pratar om att det råder borgfred, finns det något parti som vågar sätta käppar i hjulen för det svenska försvaret?
Nej, det finns inget sånt parti. Det är ingen som vill sätta käppar i hjulen. Man framför vissa farhågor från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, även delvis från Socialdemokraterna, om att den här stora upprustningen kan gå ut över annat, som till exempel klimatarbete, välfärd och så vidare. Men jag hörde Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säga igår att det här är ju inte roligt, men det är nödvändigt. Och Jonas Sjöstedt, vänsterns Europaparlamentariker, sa samma sak i tv nyligen. Han hyllade dessutom försvarsminister Pål Jonsson.
Jag tycker Pål Jonsson är den bästa minister vi har i den svenska regeringen.
Nu är ju han då, ska man ju veta, lite mera hök än andra vänsterpartister. Jag tror att han satt väl på distans i Vietnam och korrigerade Vänsterpartiet då våren 2022 när de sa nej till att skicka pansarskott till Ukraina som just hade invaderats av Ryssland då. Och då ändrade sig Vänsterpartiets partistyrelse typ på en dag. Och sen dess har även Vänsterpartiet varit med på tåget.
Alltså fjärrstyrning helt enkelt.
Han har fjärrstyrt dem i de här frågorna lite.
Kan det bli så att det knorras nu ännu mer framåt då, tror ni, när det kommer till just finansieringen, lånen, beredskapsskatten, fonderna, eller vad tror ni kommer hända där, My?
Jag tror det är en respit nu fram till valrörelsen 2030. Och då kommer det här komma upp igen när man då ska fasa ut de här lånen och man faktiskt måste börja titta på hur det ska finansieras. Som det ser ut nu, det känns ju som att världen skulle kunna ta så många olika vändningar fram till 2030, men som det ser ut nu så tror jag att det är då diskussionen dyker upp.
Nu är det mest någon slags mer akademisk bråk om huruvida det är rimligt att lägga de här lånen utanför budgetramverket. Jag vet inte, jag tror inte ens vi ska gå in på det, för då tappar vi alla lyssnare på hur det här ramverket ser ut och vad man gör, att det här är en temporär avvikelse och så vidare.
Exakt, det finns ju de som menar att man ska lägga det liksom utanför ramverket och målet om balans.
Nej, det finns ju ekonomer som säger att det här är att frångå regelverket på ett icke-acceptabelt sätt och att man då i så fall borde ha ett underskottsmål istället. Mm. Jag tror inte vi ska gå in på det, för som sagt, jag somnar nästan själv när jag pratar om det. Det är ju en diskussion framåt. Lite grann har vi ju hört igår om det här med att Socialdemokraterna återkommer och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att det behövs en beredskapsskatt som de rikaste ska betala då för att finansiera delar av försvaret och så här. Det är ganska luddiga idéer, man vet inte riktigt hur mycket det skulle kunna ge och sådär. Men det finns ju en pågående diskussion.
Det blir inget inför valet då, tror ni, att man ser det som en chans att diskutera?
Det här valet, nej, nej. Absolut inte. Nej. Det här valet är ju faktiskt bara 1,5 år fram i tiden. Det är inte alls lång tid. Och det kommer ju ta tag nu bara att landa, tror jag, i den här upprustningen. Och det kommer vara kanske debatt kring exakt hur den ska se ut. Men det kommer nog mer handla om försvaret. De ska sätta sig tillsammans med försvaret nu och prata om hur de ser att de ska kunna göra det här och vad de behöver.
Mats, nästa steg är alltså NATO-toppmötet då i sommar.
I Hage efter midsommar samtidigt som Almedalsveckan pågår.
Det sa Ulf Kristersson igår på den här presskonferensen.
Han sa det lite spydigt, tycker jag. Så ja, det var så här, där ska ni hålla på och harva runt.
Ja, han det där gör ju viktiga saker i Hage.
Men han börjar ju liksom första två Almedalsdagarna, då ska han ju vara på NATO-toppmöte. De två sista ska han ju vara på EU-toppmöte i samma stad, eller i Bryssel väldigt nära. Jag vet inte om han hinner med Almedalen.
Nej, vem blir då vikarie då?
Gunnar Strömmer föreslogs ju av vad heter han, Christer Thelin.
Regeringens utredare, en tidigare moderat statssekreterare, tycker att Strömmer ska ta över efter Ulf Kristersson i höst på grund av Landrolm-affären.
Så det orerar han.
Oj!
Han kampanjar som bara den på plattformen X om detta. Mycket märkligt.
Det här blev ju en stor sak i detta. Det kommer vi inte kunna hinna... Hade du någonting du vill säga där? Det kommer ju ta ett helt nej, men det blir programtid. Alltså,
om vad?
Om att Strömmer skulle ta över efter Kristersson på grund av Landerholm-affären.
Jag skulle säga så här att det finns flera personer med partiledarpotential i Moderaterna. Gunnar Strömmer är inte en av dem.
Oj.
Vem ska då hålla tal i Almedalen, tänker du?
Ja, men jag tror att det kanske blir Elisabeth Svantesson då, som väl är första vice ordförande i partiet. Detta tal att undersökas.
Vi kan starta en vadslagning. Alla pengar går oavkortat i försvaret.
Ja, bra.
Okej, vi sätter punkt där. Tack My Råvedder, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Helena Isén, radions inrikespolitiska kommentator, och Mats Eriksson, försvarspolitisk reporter här på radion. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Hej! Och nu är det dags för en återutsändning av ett på minuten med Hans Rosenfeldt från februari 2022.
Hej, hallå och välkomna till På minuten, den färgglatt prunkande kolonilotten i det annars lite stelt betonggrå P1, där berättelser i det kortare formatet varsamt vårdas av trädgårdssemestrarnas toppskikt så att de blommar och sprider maximal glädje 29 minuter i veckan. Och vilka är dessa fyra härliga hortonomer? Det ska jag tala om för er, för det är Pia Johansson!
Bra talat!
Bra talat, Erik Stern!
Hallåjsan!
Det är debutanten Helena Lindegren.
Ja, det är jag. Hej.
Det är hon. Och så är det Olof Wretling.
Jajibus.
Med oss på scenen så har vi också mannen som fortfarande enbart består av isoleringsceller. Enmansbandet Erland. Och så har vi regler, dessa underbara tingestar som förhindrar oss att falla ner i anarkistiskt kaos. Men vilka är de egentligen, Pia?
Man ska tala en minut på ett givet ämne som vi får av domaren. Och sen så får vi inte staka och upprepa oss eller lämna lokalen, fransa ut i kanterna eller på något vis stjäla någons ämne, vilket har hänt, Olof.
Ja,
till exempel har gjort det många gånger.
Låna.
Ja,
man kan låna,
och sen ska man ha ett glatt humör. Inspireras. Men har man inte det så går det bra ändå.
Men precis. Och är det så att någon av er, vilket någon av er kommer att göra, hamnar överst på prisfallen idag, då vinner man inget mer och inget mindre än ett kryddskåp.
Oh!
Wow. I det lilla formatet. Det här har ni påsar. Vi har säckar med kryddor.
Oh.
Det är köttfärskrydda. Det är kycklingkrydda. Det är tandoori masala. Det är stjärnanis. Det är pizzakrydda. Det är franska örter. Och det är limeblad.
Mm. Oj,
oj, oj. Alla i en gryta är någon för mycket.
Ja,
och då, som vi brukar säga.
Och då blir det aromat.
Ja, precis. Som går till allt.
Ja.
Kanske vi också ska påminna lyssnarna om hur ni låter när ni låter. Ska vi börja med Erik idag?
Mm.
Så där ja. Och så har vi Helena. Lite basig.
Den är lite tråkig.
Olof.
Du har haft något glatt.
Jo, jag hade velat ha något kul.
Ja. Där har vi det. Och så Pia.
Pigg och alert.
Oerhört snabb på knappen oftast. Nu finns det ingenting som hindrar att vi börjar. Så dagens första ämne, det går till dig, Pia.
Men vilken överraskning.
Ja, men visst.
Ah. Är det så?
Vi har fått det ifrån signaturen Bouncer Spice 94. Och det lyder: när jag tog min roll som dörrvakt på mellanstadiediskot för långt. En minut från och med nu.
Ja, det var på Mariehemskolan i Umeå. Det var klassfest och jag skulle stanna med...
Förlåt, Helena.
Ja, jag tyckte att du sa det var på Mariehems och det var klassfest.
Ah.
Alltså nu har vi en tiger ibland.
Yeah.
Hon har inte kommit hit för att ligga lite.
Yeah, I'm not here to make friends, baby.
Inte kommit hit att förlora. Vet ni vad? I vanliga fall kan vi då tala om för dig som är debutant, så kanske att det är lite små ord för att reagera på.
Yeah, yeah.
Sådär, jag, det, är, vi och möjligtvis till och med det var. Men vet du vad, eftersom du är just debutant och känns som att vi ska komma in i matchen, så får du ta över detta. Du har 55 sekunder, ett poäng, varsågod.
Klockan var 19.05, jag var 11 år och hade plisserad kjol. Jag stod utanför dörrvaktens post.
Förlåt, Erik.
Jag tyckte du tappade lite fart.
Ja,
nu är jag hård mot en debutant och det ber jag om ursäkt för.
Jag känner också hur mycket fart hinner du tappa på 7 sekunder.
Ja.
Jag tyckte det var
anmärkningsvärt. Då måste man gå ut i raketfart för att hinna sakta in på 7 sekunder.
Men däremot så tycker jag att hon snodde min dialekt.
Mm. Ja, men det har vi ju inga regler.
Nej, jag vet. Nej.
Bra, men inte tillräckligt.
Okay,
Helena får ett poäng till och 47 sekunder.
Den vanliga dörrvakten Raymond hade tagit ledigt, så det var min tur att stå där. Det fanns nämligen ett rullande schema för dörrvaktsarbete.
Ja, jag förstår vart ni var på väg, men hon var ju också på väg till ett väldigt vackert sammansatt ord.
Exakt, så jag är på väg att ta tillbaka allting.
Fint, alla är på väg någonstans. Mm. Helena, ytterligare ett poäng.
Herregud, 38 sekunder. Kryddorna är så nära dig nu.
Dörrvaktsschemat, och det var skrivet av våran fröken Karin. Hon hade nämligen jobbat på en listfabrik där man gör listor över olika saker.
Ah, listfabrik och lista.
Nej.
En list.
En gisfabrik.
Nej, men hörni.
Saker! Socker. Nej, jag vill bara ge henne mer kryddor.
Ja, vet du vad?
Kryddor.
Du är på god väg.
Ja. Du känner till min matlagning.
Du kan inte bli så desperat.
Den pizzan som du sen ska bjuda på när du har vunnit.
Helena, vilken toppstart.
Henne kan vi inte ha med någon mer. Det är ju... går inte. Nej.
En poäng, 27 sekunder, varsågod.
Där hade man bland annat gjort listor på olika småfåglar och vilken tur de skulle få äta ur fågelbordet. Men nog om detta. Jag stod på min plats. Det var dags för insläpp. Först i kön, där står Ralph. Det... Ralph.
Vad var han med sitt bror till Raymond?
Ja.
Raymond och Ralph.
Det var den.
Han fick det lite tråkigare att uttala på engelska. Ja, Pia, vad tyckte du om det?
Ja, jag tyckte det var en stakning, men det var också upprepning av står.
Ja, det kanske det var, men vi tar på den där lilla stakningen när man kan säga Ralph. Ja. Nu får du ett poäng, Pia, 14 sekunder.
Mariehemskolan var vi alltså i. Pajalahasse försökte komma in och jag hade länge haft span på honom.
Mm. Jag hade och hade.
Ja, men Olof.
Men hon fick...
Hur länge har du varit? Ja, men du vet ju bättre.
Det är synd om mig.
Du är ju inte debutant.
Nej, men jag testade.
Hade och hade.
Hade
och
hade.
Ja.
Hade och hade.
Nej, Olof, du vet bättre.
Ja.
En poäng, Pia. 7 sekunder.
Men eftersom han hade en bärbar stereo...
Ja, Erik.
Bärbar.
Det blev en bärbar. Det blev en beatbox också där. Ja. En poäng, Erik. 4 sekunder.
Jag hade levt mitt liv som en mesig kille tills pappa ringde mig och...
Alltså vilken öppning på roman.
Nästa ämne, vi har fått det ifrån ordstävsrebellen Hamlet Papphjärna som minsann både satt en ko på isen och väckt en björn som sover. Det går till dig det här, Olof, och det lyder: så gör man bäst en fluga för när, en minut från och med nu.
Jag har ett tips om du riktigt ska göra en fluga för när. Och det är att peka och skratta.
Erik?
Jag trodde det var tvekan, men det var inte det.
Nej, det var det inte.
Det var gullighet.
Ja, det var det gulligt.
Ja, i karaktär. Tvekigt och sådär. Ja. Men jag kan lägga av med det.
Nej, jag vill att du fortsätter så. Jag ska inte trycka.
Eller?
Eller kanske.
Olof, du får fortsätta. 5 sekunder.
Om du vill göra en fluga för när, bör du göra så här.
Ja, Erik. Det var två att göra inom väldigt kort tid. Du får en poäng 50 det. Sekunder.
En fluga är en väldigt stolt.
Jag tycker ni är hårda.
Ja, men det är kryddor på tapeten.
Kryddor på tapeten.
Men förlåt, jag ska naturligtvis inte gå händelserna i förväg, även om jag kommer att ge Erik det här. Men vad var det du tryckte på?
Stakning.
Nej.
Ja.
På vad? På vilket ord?
På andra ordet.
Som var?
Fluga. Men jag stakade
han,
inte.
Han hade liksom en liten innan han kom in i det.
Ja, jag håller med.
Jag tyckte inte att det var så. Nej, Erik kan fortsätta. En poäng, 47 sekunder. Mm.
Flugan är en stolt insekt. Den tycker om att vara högst upp i hierarkin. Därför är dess litenhet ett problem. Och det är lätt att kränka den. Jag kränker...
Det var det nära att det kom en domherre där.
Ja, nu blev det lite stopp, Erik. Det upptäckte Olof och de andra, men Olof var snabbast. 35 sekunder, varsågod.
Jag smyger in i vardagsrummet, spänner ögonen i flugan och spottar. Så
ja, Pia.
Jag tycker att spottet var en förlängning av en slags upprepning.
Ja, jag vet inte. Jag tror att de heter onomatopoetiska ord. Är det inte det? De här ljudhärmande orden.
Nej, men jag tänker så här. Tvi hade han kunnat säga.
Ja, men nu gör vi radio, va? Det ska kännas.
Jo, men då är...
Upplevas.
Ja, men det är inte radioteatern. Det är 2 minuter.
Så, och då, och spott eller spott?
Det hade du kunnat säga.
Men det är...
Det hade du ju kunnat säga.
Ja, spott eller spott.
Tvi,
men jag tror han var ute efter en annan känsla här. Ja. Spott eller spott på väggen. Jag tror att han var ute efter en hårdare.
Ja, men tack, då vet jag när jag sen ska göra min Shakespeare-variant.
Därmed har jag inte sagt att han kommer att få rätt på sitt omnopoetiska ljud av spott.
Nej, kommer han att få rätt?
Ja, han kommer ju det. Ja. Konstigt det var. Så du får en poäng, Olof, och 28 sekunder.
Flugan hade stirrat på mig i flera timmar. Jag var förbannad. Bestämde mig för att nu får det vara slut. Tog på mig mina fräckaste solglasögon. Ja, vad är det, Helena?
Jag tyckte att det var en liten tvekan innan du sa fräckaste.
Nej, det var spännande på något sätt.
Ja, nej, jag hörde heller inte tvekan, riktigt måste jag säga. Så att Olof får fortsätta, en poäng 20 sekunder.
Med mina fräckaste solglasögon och mina alldeles egna.
Ja, men mina och mina på varann, så där, det var ju lite när du fick en ny chans.
Ja, mina kanske.
Vill du ha en frukt?
Nej, tack, det är bra.
Choklad.
Oh, kan jag få nej. Ämnet nu
Ja, du får det. 17 sekunder, varsågod.
Jag är en liten fluga och jag har kanske inte rätt när jag säger hur man vet att göra mig för när. Men det bästa sättet är det.
Ja, Erik. Ingen tvekan. En poäng, 9 sekunder.
Insektsvärldens riktiga mobbare är gräshoppan. Den hoppar. Ja. Den hoppar.
Ja, det gör det. Var bara att du blev så överraskad att det var det den gjorde. Men...
Ja, jag tycker det var en tvekan innan hoppar där.
Ja, jag tror att han funderade kort. Har jag redan sagt det här? Jag minns att jag sa någonting liknande gräs.
Så hoppade han liksom.
Ja. Man kan ju också ta det som en fas.
Ja, det kan man, och det var det jag menade.
Men det kan man också avstå från att göra.
Ja,
konstnärligt.
Det är det, vi har ju val.
Mm. Konstnärliga val.
Ja, men det var ju en tvekan, Erik. Så att du får en poäng, Helena, 3 sekunder.
Jag är en fluga och jag bor i ett litet hål. Där sitter jag.
Och en operafluga. Det har man inte hört.
Man har inte det. Eller också sjunger de bara så oerhört högt som man inte hör dem. Här har vi ett ämne till dig, Pia. Vi har fått det från signaturen Glidaren från Gamlestan.
Oj, vad härligt.
Som skriver att han har flyt i tillvaron och svenskt rekord i antalet matförgiftningar sommartid. Och ämnet lyder: därför har jag alltid en räksmörgås i innerfickan. En minut från en minut.
Jag har alltid en liten räkmacka i innerfickan. Man vet aldrig vad man träffar på gatan. Man kanske ska skärma till någon och få en extra kaffe gratis eftersom jag inte har ett öre. Nu...
Det bara seglar iväg.
Ja, ja. En räkmacka.
Bara för att jag är nyfiken. Ja. Hur hjälper räkmacka till att få en extra kopp kaffe gratis?
Vad ska du få höra?
Vad är plan?
Ja, det ska du få höra. Alla vill
inte just nu. Nej. För nu tar Olof över det här ordet och ämnet. Ja. 47 sekunder, varsågod.
Vad roligt att jag också kan få svara på den här frågan. Därför jag alltid har en räksmörgås i innerfickan. Det visade sig att jag alltid är budskåret.
Alla trycker, tror jag, men Pia gör det snabbast.
Ja, jag hörde inte vad han sa.
Nej, inte jag heller.
Nej, och sen var det något lite konstigt där. Då, Pia, 38 sekunder.
Då kommer jag till Kloras kafé på Lissnegatan. Och så säger jag så här:
Lissnegatan.
Ja, det kan den väl få heta.
Ja, men det kändes inte som att hon tänkte säga det, utan det blev Lissnegatan.
Det kallas för improvisation. Jag visste inte när jag kom hit vad jag skulle säga.
Lissnegatan.
Men vet ni vad, det är väl en så bra gata att hitta på som någon annan.
Jaha.
Hon får fortsätta, Pia, med 33 sekunder.
Kan man få sig en kopp kaffe, lilla Klara, säger jag då. Nej, inte om du inte bara har en räkmacka inne i fickan. Och så visar det sig att jag har det. Och jag är så på henne, vet du. Så då sitter vi där och när jag ska äta den här räkmackan så kladdar den lite. Eftersom jag har haft den inne i fickan.
Ja, Erik.
Då får jag gå hem.
Jag tyckte det blev lite...
Ja, allt var inte ord, om vi säger
nej,
så.
Nej, precis. Nej,
så var det. Så att Erik, du får en poäng och 19 sekunder.
En räksmörgås är uppbyggd av många olika element. Räka, smörgås och mer. Jag ville göra något annat. Jag ville testa.
Det är mästerkocken nästa där, det hör jag det. Helena får ämnet. 14 sekunder, varsågod.
Jag har alltid varit väldigt, väldigt hungrig. Varför säger jag 2 ord på raken? Åh, det är för att jag är debutant.
Vad ska jag säga?
Ja, jag vet inte. Du ska väl förklara något om din räksmörgås och varför du har den inne i fickan. Du får 1 poäng och 11 sekunder.
Det här förklarar ju en sak, men varför har jag den alltid inne i fickan? Det är det många som vill veta och det ska ni ju nu få höra om. Jo, det är så här som alltså, en gammal smugel.
Och så här, lite bittra och osams, lämnar vi nu panelen för ett ögonblick och så lyssnar vi till Enmansbandet Erland. Thank you. Sådär fint låter det bara en gång i radio, och det är när enmansbandet Erland leker med sina tangenter. Vackert, eller hur?
Ja, verkligen.
Det var den mest harmoniska stunden i det här programmet för mig.
Ja, men, faktiskt. Och jag kan säga det blir inte bättre.
Nej.
Men i paus så var producent Mette uppe och visade mig poängställningen, och jag kan säga att det går bra idag, Helena.
Fantastiskt.
För att vara debutant så går det fantastiskt bra. Ja. Jag ska till och med säga som det. Du ligger tvåa just nu.
Oh my god.
Wow. Ja. Är det sant?
Wow.
Det är
sant.
Ja. Och då är det Erik som leder.
Ja. Så att vem som helst kan fortfarande vinna när vi kastar oss in i andra ronden. Erik, nästa ämne går till dig.
Ja.
Vi har hämtat det från den självlärda hundpsykologen, affärsmannen och charlatanen Valfrid Wofsings memoarer Fyrfota fakturor. Och det låter så här. Tecken på att min tax Carmen reser till Malmö i hemlighet. En minut från och med nu.
Min tax gillar opera, och därför fick hon heta Carmen. Det är någonting med det namnet som konnoterar till just den formen av konst. Hur som helst, hon skulle åka till Malmö i hemlighet.
Han har ju sålt bort hela ämnet.
Men jag var på väg nu.
Ja. Det var, vad var din protest?
Jo, alltså, ämnesflykt. Och sen, alltså, sen så kör han över hela ämnet. Alltså, att Carmen ska åka i hemlighet. Det var ju ingen hemlighet.
Nej, kanske inte första gången.
Men, tecken på att min tax Carmen, tecken det är väl att jag ska åka, hon skulle åka till, hej, jag ska åka till Malmö, jag har ett tecken. Eller,
ja, men det kan ju också vara sådär. Så här tänker jag.
Nu ska jag är förvirrat.
Men vad analysera frågan författaren.
Subjektet är ju att hon åker i hemlighet. Det är det jag ser tecken på.
Jaha. Du sa precis att du sa jag vet att hon åker i hemlighet till Malmö.
Ja. Exakt, men jag vill lämna det öppet för lyssnare.
Ja. Nej, men jag kände att protesten var lite för svag. Mm. För det fanns någonting där jag absolut hade nappat på, men inte flykt från ämnet. Så du får ett poäng, Erik, och 49 sekunder.
Det var hemlighet för henne. Men jag vet allting, och det vet hon. Ja, precis. Vet och vet.
Ja.
Menar du att hon vet inte att hon åker till Malmö, men du vet?
Exakt. Nu börjar ni tänka.
Rigg inte runt i det där.
Det är lager.
Lager på lager. För att jag känner det inte omöjligt när det handlar om en hund.
Nej.
Sätter man en hund på tåget så har man antagligen, så har hunden antagligen ingen aning om var den hamnar.
Exakt.
Det är lite räka på smörgås.
Ja. Nu såg jag briljansen.
Ja, man kommer alltid.
Ja. Kommer lite sent.
Det ger fortfarande Olof poängen och sekunderna, men jag måste hatten av för briljansen.
Tack.
Olof,
ja.
Slå dig om du kan.
Ja.
En poäng, 43 sekunder.
Carmen gick ut på parkeringen och tjuvkopplade grannens bil, satte sig vid förarsätet och brände iväg till Malmö i hemlighet. Varför då? Jo, det ska ni få höra. Det visade sig att taxen...
Det är inte det vi ska få höra. Vi ska inte höra varför. Vi ska få se tecken på att hon gjorde det.
Aha.
Och det tycker jag inte att det var det du...
Det är inget tecken här. Att tjuvkoppla en bil.
Nej, men du sa ju rakt ut och sen sa du varför. Det är inte det vi förfogar oss här.
Nej. Oj, vad hård.
Ja, men jag
vågar.
Jag gillar debutant som tar
smör. Jag märker det.
Det är svårt, det är svårt det här med tecken.
Kasta poäng på en.
Ja, jag tänker kasta.
Ja, jag märker det.
Eller du snarare kasta på en till som
Men
som
vad var det för fel då?
Att... Det var inga tecken på. Du behövde inte lista ut särskilt länge när du började med min tjuvkoppling.
Men jag kanske skulle berätta tecknen.
Ja,
vad synd. Det ska ni nu få höra. Det ska ni få höra.
Vi får ta det nästa gång.
Ja, vi gör det.
Helena, 28 sekunder. Varsågod.
Det var en vanlig dag i februari och jag klappade Carmen som jag...
Åh! Ja. Det var taskigt!
För att hon hade glömt vad hunden hette.
Nej, men det var en liten stalk. Och jag klappade min hund. Det var en pytte, men det var...
Men jag tror att hon hade glömt bort att den hette Carmen.
Ja, det stämmer.
Så kan... Men det är, så kan vi inte ha det. Så att, Pia, du får en poäng och 24 sekunder.
Min tax Carmen gick ut och jag skulle precis ropa in henne. Ta readoren, ta... Ja, nu. Hon kommer på din kallningen. Ta readoren.
Jag ska inte gå hem till sin förväg, men jag tror att det kanske kan
vara... Jag kan kalla in min Carmen på många sätt, men hon må komma på
Men jag tror att det här kan handla om...
Men vet du vad som hade hit?
Olof.
Hon var borta.
Olofs extra H, helt enkelt.
Det
var ett långt H innan T i Toreador kom. Så att det får du, Helena. En poäng, 19 sekunder.
Yes. Jag klappade Carmen som vanligt, som jag alltid gör. Och vad får jag se i hennes päls? Jo, lite falafel.
Det här var mystiskt tyckte jag. När hon sen började barka som jag...
Som du brukar säga.
Ja.
De där låneorden är fantastiska.
Ja.
Vi hade absolut inte haft invändningar mot bark om du inte hade haft det själv.
Nej.
Så det blev ju lite av en tvekan.
Ja.
Erik, du får 1 poäng, 8 sekunder.
Det var tecken från början och jag kan gå tillbaka till den tiden när jag inte visste det jag vet nu.
Men det här är ju inte ett program som heter Hej, jag är bitter och nu ska jag tala om mina oförrätter som jag har blivit utsatt
för. Men vilken bra program det är ändå.
Jo, men det är inte det som vi är här för nu, utan jag kände att han ville inte ha det här ämnet, så jag tänkte jag tar det ifrån honom.
Ja, det var ju vänligt av det, men jag tror visst att han ville ha det. Han var bara noga med att hålla sig till reglerna. Mm. Och sen tog de liksom lite längre tid än vad han hade på sig. Mm. För nu har han bara 2 sekunder kvar att berätta om tecknen. Men det har vi egentligen inga regler emot. Så Erik, ta bort det, på säga. Ta hem det. 2 sekunder.
Lagen på lagen.
Det första Carmen gjorde var att sätta sig...
på tåget.
Här har vi ett ämne som vi har fått från Hambohåkan, eller motståndsmannen från Rättvik, som han säger hatchar sin stråke för ingen. Det här går till dig, Pia. Och det lyder så här: därför vägrar jag lära mig spela Gärdeby-låten på fiol 1 minut från och med nu.
Ja, vi skulle ha sån här musikundervisning på Hall eftersom internerna tyckte att vi skulle få en liten undervisning.
Skulle och skulle.
Skulle och skulle.
Du ska bara hålla käften.
Var är Olof?
Jag bor någonstans.
Olof?
Ja.
Om hon har hotat det klart nu så är det 1 poäng och 53 sekunder.
Jag är riksspelman och älskar min fiol. Den stämmer jag i G-dur skala, bränner av låt efter melodi. Dito.
Ja. Varför?
Oj!
Ja,
för att...
det är roligt att du blir förbannad innan folk har tryckt. Fast folk kommer att trycka.
Ja.
Så har ingen tryckt, men då är det ändå... Jaha!
Ja, det tog lite stopp där när han var tvungen att få in ett dito.
Ja.
Så att Pia...
Skit och dito.
1 poäng, 35 sekunder.
Först fick jag spela blockflöjt i årskurs 3, men sen när jag började i högre mellanstadiet som det kallas för i där jag kommer ifrån.
Varför kan, måste jag krånga till?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Varför jag måste du förklara inte. De där sakerna?
Nej,
ingen hade tryckt ingen. På högre mellanstadiet.
Nej.
Men nu,
så är det.
Nu tryckte Helena.
Ja. Ja, det gjorde hon rätt i.
Ja, det gjorde hon faktiskt. Ja. Så Helena, 1 poäng, 26 sekunder.
Jag är hårdrocksångare i gruppen Rammstein och jag spelar också fiol på min fritid. Det har blivit som en pond.
En barkar du nu?
Ja.
Barkar lite.
Ja,
det har blivit som en pond.
Pond.
Det har blivit som en fiolpond.
En fiolpond.
Det hela.
Jag har en fiolpond.
Jag märkte inte själv, men sen upplevde jag en
fiolpond. Hej, lyssna på Olof och Helenas fiolpond.
Men vi spelar inte Gärdeby-låten.
Nej, det har vi aldrig. Vi ska aldrig kunna spela
Gärdeby-låten. Nej, till
Gärdeby-låten. Ja. Nu är podden slut och det var sponsrat av... Säg vad vi är sponsrade.
Nej, det kan vi inte göra.
Deutsche Bahn.
Det finns en massa andra tågbolag också.
Ja, det finns väldigt många andra tågbolag. Och poddar. Mm. Erik, jag vet att när du tryckte så tänkte jag, ja, det kommer han att få rätt för. Mm. Nu har jag helt glömt bort.
Ja, men jag kan påminna, det var en tvekan som var lång.
Så var det.
Och ett lite obegripligt ord.
Mm. Just det, vad fint att ni hjälper varann. Mm. 1 poäng, Erik, 18 sekunder.
Gärdeby-låten är en visa jag hör i mitt huvud dagarna i ända. Jag tycker inte om den, men den fyller mig.
Helena?
Ja, det här är ju...
Det kändes nästan... Ah, förlåt.
Han sa den och den med bara ett ord emellan.
Ja.
Men det får man väl tycket igen.
Ja, men precis. Får man ge sig.
Kolla, hon är redan bitter efter första programmet. Och hon har liksom...
Hon har en strålande framtid framför sig.
Jag var bitter innan jag kom hit.
Herregud.
Så att, ja, man får säga, det hör till de små, små orden vi faktiskt låter. 2 gånger. 3 gånger.
Oj.
Då.
Nej, men jag känner att Erik behöver lite poäng.
Men
där måste man gärna veta varför.
Vadå?
Vägrar.
Vägrar vadå?
Ja, ämnet alltså. Därför vägrar jag lära mig.
Det kommer. Pia, vad pratar du? Du är begammal, Pia. Vad pratar du?
Hörrni, pling pling. 10 sekunder. Erik, varsågod.
Jag faller ner mellan lakenen. Det är ett ord.
Kolla, nu vem...
Lakenen.
Vem skrämde pojken? Vem av er, Helena, du har skrämt vettet ur honom.
Nej, men det var tvungen att hända för...
Så här dödar man skådespelare från Dramat. Han hade ju kunnat gjort succé i framtiden.
Han styrde över.
Ja.
Det blev lite överstyrt, jag håller med om det, Helena. Du får 1 poäng och 7 sekunder.
Jag spelar alla musiklåtar.
Musiklåtar.
Pia.
Det är inte så på tyska. Musiklåtarna. Mm. Musiklåtar.
Musik. Ja men. Ja.
Nej.
Nej.
Nej, det går.
Nej, det går faktiskt inte.
Det går faktiskt inte.
Nej, det gör det inte. Så att Helena får fortsätta om fem sekunder.
Alla låtar från hela listan, och då pratar jag inte Trex. Då pratar jag inte Svensktoppen.
Tre poäng tappar du där. Här på plats har det varit en härligt lång sittning. I radion är det bara 29 minuter, hur långa vi än gör oss. Men vi har en vinnare, det har vi ju varje gång. Och idag, massor av poäng. Massor av poäng. Men en har fått flest, och det är Pia Johansson! Jag lämnar över säckvis av exotiska kryddor till vår vinnare Pia Johansson. Tack också Erik Stern. Tack Helena Lindegren. Tack Olof Wretling.
Tack
Erland. Tack alla i publiken som har kommit hit. Tack ni som har lyssnat. Och så gör vi så här att vi ses, eller ja, vi ses. Men de flesta av oss hörs igen nästa vecka vid samma tid. Ha det bra tills dess. Hej då!
Hej då!
Det var Hans Rosenfeldt som ledde på minuten, som var en repris från 2022. Efter nyheterna handlar det om genussystemet i svenskan. Klockan är nu 1.
Ekot nu. Israels militär har idag utökat sin markoffensiv i södra Gaza, det här rapporterar The Times of Israel. Enligt uppgifterna så har militären tagit sig in i staden Rafah för att försöka utöka en buffertzon längs Gazaremsans gräns. Militären hävdar att den har förstört infrastruktur som tillhör terrorstämplade Hamas. Nu börjar Syriens övergångsregering ta form. Bland annat så blir en kvinna, Hind Kabawat, arbetsmarknads- och socialminister. Hon blir därmed den första kvinnan i den nya regeringen. Landets interimspresident har tidigare lovat att inkludera kvinnor i det framtida samhällsbygget i Syrien. Om en timme så är det dags att ställa om klockan till sommartid, det vill säga en timme framåt. När klockan är 2, ja då blir den istället 3. Vad innebär då det?
Vi förlorar en timme sömn och det blir mörkare på morgnarna. Och just ändringen till sommartid är jobbig för många, enligt Christian Benedikt, som är en av Sveriges ledande experter på sömnforskning.
Man kanske sover lite sämre och är mer nedstämd. Och det finns faktiskt också forskning som har sett att risken för allvarliga trafikolyckor är högre. Och risken för en hjärtinfarkt kan också öka. Så det finns en samhällspåverkan och jag skulle säga en negativ påverkan.
Om man nu mår dåligt av tidsomställningen, vad kan man göra för att må bättre?
Vistas utomhus. Försök att gå upp under morgonen och exponera dig till dagsljus. Promenera till exempel till jobbet eller skolan. Allt sådana saker hjälper till att synka sig snabbare med den nya tiden.
Det sa Christian Benedikt, sömnforskare, intervjuad av Nina König, P4 Västmanland. Själv heter jag Tina Flodin. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Om lite mindre än en timme, då ska klockan slå 2. Men då hoppar vi raskt över till klockan 3 istället. För det är ju så att det blir sommartid i natt. Här och nu är det dags för språket. Jag lämnar över till Emmy Rasper.
Vi ska prata om genus i språket.
Ja.
Men vilken typ av genus?
Ja, det finns ju olika typer av genus i språket. Så att säga. Det finns ju naturligt genus som är kopplat till biologiskt eller det man kallar semantiskt genus. Sen finns det ju grammatiskt genus.
Mm. Alltså, det handlar om, en del om så här, en och ett i genus.
Ja, han och hon.
Ja.
Alltså, till exempel tyska så har ju 3 genussystem. Då kan man säga han, hon, det.
Der, das, die.
Ja.
Och vad har vi då? 2?
Ja, 2 eller 4 kan man säga. Det är lite beroende på vad vi pratar om.
2 eller 4?
Ja.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om genus i språket. Men inte den sortens genus som har med könsroller att göra. Utan det är genus som har med grammatik att göra. Och som vi svenskar har 2 eller 4 av. Men vad är det ens vi behöver grammatiskt genus till?
Och det är så att grammatiskt genus har, kan man säga, har två funktioner i språket. Först är att dela in ord i olika kategorier, som man gör genom olika genus då. Och sen är det att visa genom kongruens hur ord och fraser hänger ihop. Så man kan säga, om vi har i svenska ett exempel, så kan man säga en liten röd bok men ett litet rött papper. Mm. Så bok är det vad vi kallar utrum, en genus, och papper är det vi kallar neutrum, ett genus.
Mm.
Så när man säger boken är röd eller pappret är rött, så ser man på formen på adjektivet boken är röd att det hänger ihop med boken.
Mm.
Så det skapar liksom samband i satser och fraser, det här med genus. Så det är en grammatisk markör.
Och olika språk har alltså olika genussystem, och vissa har inte ens genus, till exempel finskan. Och det genussystem som vi har i svenskan såg inte likadant ut förr i tiden.
När det gäller de indoeuropeiska språken som vi talar om, så det äldsta systemet verkar vara att man har delat in substantiv i animata, det vill säga levande saker, och inanimata. Och de animata fick då det genus som nu är maskulinum i till exempel tyska. Och de inanimata fick det som en neutrum. Så femininum är en liten senare uppfinning.
Mm-hmm.
Så det utvecklades sen. Och sen har då många indoeuropeiska språk har den här tredelningen. Maskulinum, femininum och neutrum. Och det hade vi i svenska också. Fram till medeltiden. Mellan 1400-talet och 1700-talet så rasade det här systemet ihop då.
Mm.
Och då blev det ju så att den här två maskulinum och femininum, det blev det som vi kallar utrum, alltså en genus.
Mm.
Vi har ju fortfarande kvar det här gamla systemet när det gäller levande varelser. När vi pratar om en pojke så säger vi han, en flicka så säger vi hon, och när vi pratar om ett barn så säger vi det eller det. Så va.
Just det, men vi håller inte, eller det är väl bara vissa specialfall när vi, alltså med döda ting, typ bord och sånt, då brukar vi ju inte säga hon eller han.
Nej, men sen finns det ju dialekter och sådana här språkrättigheter där man har behållit det, va? Så att fisken blir då han, för det var maskulin i fornsvenska, och boken blir hon, för det var feminin i fornsvenska.
I vissa dialekter?
Ja, ganska stora delar av norra Sverige, alltså alla ovansiliga målen, alla de östliga dialekterna, österbottenmål, estlandssvenska och sånt här, så lever det fornsyska systemet kvar, va?
Men du, nu påminnes jag om detta att du sa att svenskan har två eller fyra genus.
Mm, för ska du förklara det? När vi pratar om animator till exempel då. Om man har en hund så säger man oftast inte den om hunden.
Nej.
Min hund blev sjuk igår, då säger man han eller hon.
Mm.
Man säger inte den, för att det är en levande varelse, väl lite högre stående. Men när man talar om insekter och plankton och sånt, då säger man inte han eller hon.
Nej.
Så att högre stående djur, och det är liksom var gränsen går, det är lite oklart, det är lite individuellt.
Mm.
Då använder vi han och hon. Och för människor så använder vi han och hon. Och sen inanimata så använder vi det då.
Mm.
Men sen när det är då saker som är inanimata, som bord och stolar och sånt här, då har vi det här systemet med neutrum och utrum, alltså den ord och det.
Mm.
Så vi har ett system som bygger på liksom naturligt eller semantiskt genus, och så har vi ett system som bygger bara på grammatiskt genus.
Okay.
Och tittar man på såna här kartor över genus i hur det är fördelat i olika världen, så sticker ju svenska ut med det här systemet, att vi har liksom ett common som egentligen betecknar gamla maskulinum och femininum, det vill säga den ord, och så har vi då neutrum, som man säger common and neuter.
Mm-hmm.
Och det systemet är inte så vanligt i världens språk, vi är ganska ensamma om det.
Du visade mig en karta här i inspelningen, och då såg det ut som det var stora färgblock över flera länder som hade liknande system. Och sen så var Sverige bara en liten rosa prick där.
Ja.
I en massa rött runt omkring. Vi sticker ut i att vi gör lite på vårt eget sätt, eller?
Ja, precis. Ja. Och det gör ju att det är lite svårt ibland för de som kommer till Sverige att lära sig. För att det verkar vara helt slumpmässigt vad som är den och det.
Ja, det verkar ju jättesvårt. Det hör man ju på människor som ändå kan svenska väldigt bra men inte har det som modersmål, att det blir fel på ännet.
Ja, för det finns liksom ingenting att hänga upp det på.
Nej. Vi har fått många genusfrågor från våra lyssnare.
Mm.
Den första kommer från Emma Asp som är med oss nu. Hej Emma!
Hej på er! Ja, alltså jag har ju en fråga som handlar om anus. Substantivet anus. För att jag satt och läste i Bret Easton Ellis bok Skärvorna.
Mm.
Då läser jag upp det. Jag hoppades bara att det skulle leda till att jag fick i uppdrag att skriva ett manus. Men det var också möjligt att det inte skulle bli så. Att erbjudandet hade varit kortlivat, ett lockbete, ett knep så att han skulle få smaka på min kuk och slicka min anus. Och trots detta väldigt explicita sexuella innehåll så fastnade jag på ett possessivt pronomen. Min.
Bra, Emma. Det är så vi vill ha våra språket lyssnare. Mm. Ja. Du hade velat ha mitt anus, eller hur?
Ja, exakt. Mitt anus. För att det funkar mycket bättre. Det blir liksom ett smidigt, fantastiskt substantiv som man kan böja enligt konstens alla regler. Och jag gjorde också lite egna efterforskningar. Och då, oavsett dialekt, så säger mina vänner också mitt anus, när man nu säger det.
Ja, Henrik, vad är detta om?
Ja, alltså alla det här ordet anus då, dessutom manus som du också hade i citatet där, de är ju lånade rakt från latin. Och när vi jämför, vi kollar lite grann hur det här ser ut, vilken genusfördelning vi har. Så när det gäller till exempel bonus och tonus, tonus är ju sån här muskelspänning, då är det ju en ord, man säger en bonus. Men när det gäller manus och minus och genus, så blir det ett, va? Ett manus, ett genus, ett minus. Så att vi har både den och det, kan man säga, när det gäller de här orden. Och precis som du så har jag samma intuition när det gäller just anus, att man säger ett, att det är ett det-ord, ett neutrumord. Va? Men när jag googlar då på det här, som jag har vågat göra.
Ja,